Ska vi börja eller? Jag tycker det känns som, eller har vi? Vi har inte börjat.
Nej, vi har inte börjat. Jag har inte
Nej.
satt mig till rätta. Jag har ryggskott, så att skicka healing för fan. Hej tjejer! Nu hör ni, jag har varit direkt mysigare på tonen också. Men jag tänkte, här finns det hjälp att få.
Ja.
Hör den här
Hej,
fjäskiga tonen. Hej tjejer!
hej! Hej!
Sitter ni i en ladugård eller vart sitter ni någonstans?
Det skulle man kunna tro. Vi sitter ute i ett annex ute på en gård på Gotland. Och det här är lite rått och vackert och härligt. Tanken är nog att mina föräldrar ska inreda det här till något spännande. Vem vet? Vi tyckte att det var en jätteskön känsla här uppe, så vi landar här.
Och vad härligt.
Okej.
Har ni familjen som har gården där då?
Ja, precis. Mina föräldrar har en gård här.
Ja, Pelle, ska vi försöka vara lite poddvänliga nu? Ska vi backa bandet lite nu?
Ja.
Ja, ska vi börja med att säga varför vi pratar så här? Det är för att vi gör ju det här via Zoom.
Ja, exakt.
Så att vi sitter inte...
ZOOM.
Så att det inte är ZOO.
Nej, det är ett
Så.
annat program. Eller ett annat. Ja.
Det är djurpark, Zoo.
Ja. Ska vi... Alltså, det här blir så fel från början. Jag tycker vi har inte börjat än, känns som. Det här är inte så här vi
Nej,
brukar
men det...
börja.
Nej, men jag försöker bara rädda det här nu. Så att om vi bara säger, nu är det här på Zoom-möte, så att det är därför vi ställer frågan, sitter ni i en ladugård eller? För det hade jag inte ställt om jag hade varit på plats, för då hade jag vetat om ifall jag sitter i en ladugård.
Ja, precis. Ja.
Det skulle man kunna säga. Vi sitter i en ladugård ute på landet, på Gotland.
Perfekt. Och
Absolut.
nu hör ju poddlyssnarna att det är två olika tjejröster förutom min härliga stämma. Ska vi berätta vilka vi har med oss också?
Ja, det får ni
Absolut.
presentera.
Jag kände lite där, nu hugger jag in, nu tar jag för mig lite.
Bra.
Jag heter Petra Bergqvistsson och jag skulle nog vilja säga dock Bergqvision, för det är så jag ser ut i min yrkesroll, i namn. Så att det är mitt namn. Vi kommer att smaska lite mer på mig sen, men hon kan ju få berätta här vem hon är.
Absolut. Ja, men jag är ju en känd gammal poddare med ju. Amanda Tapper heter jag. Och sitter här tillsammans med min kära vän Petra. Och tillsammans
Så
med er
roligt
såklart.
att ha er här med oss
Ja,
idag.
tack. Och så härligt
Det
att ni är
tycker
så
vi också.
ivriga. Vi hade ju, i vår
Ja.
värld skulle det gå till så här att nästa gång du var i Stockholm, Petra, eller vi var någonstans åt ditt håll så skulle vi göra det här live. Men någonting gjorde att
Precis.
ni var ju så ivriga så att då tänkte vi kör så här. Ja,
Ja,
men
alltså ibland
bra
är det
idé.
ju bra att ha en kompis som sparkar en häcken. Och det är ju Amanda då. Hon är den kompisen. Jag hade ju tänkt att jag kunde dröja lite till kanske.
Om ett år eller så kan.
Nej, kanske inte. Samtidigt så är jag otroligt tacksam att det blev här och nu, för att det här har varit fantastiskt inför det här, och nu är vi på Gotland och det sitter som en smäck. Det är precis exakt så som det ska vara.
Sen vet vi också att ni har ju lite teknisk doping i bakgrunden för att vi har ju lånat ut våran kille till er.
Ja,
Fantastiska
ja. Tack
Daniel.
för det.
Ja, vi har lånat ut Daniel till er. Så vad gör ni massa saker tillsammans där nu, alla ni tre?
Ja, men det gör vi. Jag kan nog säga att redan innan vi kom till Gotland så hade vi ju lite connection via Messenger. Då kändes det som att jag nästan kände Daniel innan. Och den connection finns ju mellan Amanda och Daniel också. Och jag kände ju det tydligare och tydligare, och när vi landade här och väl träffades så var det ju ganska uppenbart att det här är ju själar som vi har träffat tidigt, alltså tidigare, liksom förut, tidigare liv och så, känner igen varandra. Så att det är bara så total trygghet, och vi har haft fantastiskt roligt. Vi har liksom vad sa vi att det hette igår? Working holiday.
Det låter
det
ju
jättekul.
Helt fantastiskt.
Det är det. Det är jättekul.
Grymt.
Verkligen. Och så mycket energi och upp och ner och allt får finnas. Det händer jättemycket. Vi jobbar på oss själva, personlig utveckling. Det händer så mycket i de här energierna när vi är tillsammans. Så att,
lite sömn.
Men vad var syftet med att åka till Gotland? Skulle ni två, tre åka och bara ha lite semester? Eller var det planerat att det här var någon jobbgrej?
Syftet
eller?
Var ju att jag och Peter bokade ju detta. Vi bokade inte båtbiljetten förrän ganska nyligen. Men vi pratade om Gotland nu redan för 3 månader, så tror jag.
Jag skulle hit på semester för att jag är ju lite så här sommargotlänning och har varit här sedan barnsben, släkt här på Gotland, älskar mitt älskade Gotland. Det är inte bara mitt, men det är så underbart att säga det. Jag kan få lov att känna så lite. Och då kastade jag ut till Amanda om hon var sugen på att hänga med, och det var hon.
Jag kunde inte säga nej. Jag har rest världen runt, men jag har varit fast i Skåne. Så att, hej Sverige. Hej Gotland.
Och sen så träffade hon på er ju nere i Skåne. Och då var Daniel också där. Och sen så pratades det väl lite grann. Och sen så på ett bananskal så blev det att förslaget drogs upp att det skulle, ja men, flytta fram den här poddavsnittet istället för live och köra här från Gotland.
Ja, och då tänker jag så här att vi har ju träffat dig Petra, vi har ju träffat dig i Stockholm och då har vi fått veta en del om det. Men vi tänkte så här, vi börjar från början. Var började din mediala resa någonstans?
Ja, min mediala resa. Alltså den börjar redan från barnsben. Kan jag säga. Alltså redan som liten när jag var barn. Alltså jag var ju hela tiden den som, jag kunde sitta och leka i timmar helt ensam. Tyckte andra jättemärkligt. Men jag var ju aldrig ensam. Jag var ju inte det. För jag hade ju massor av kompisar omkring mig. De här osynliga vännerna. Som ingen annan kunde se men var så otroligt tydliga för mig. Så det var ju redan där. Jag kände ju också redan när jag var liten att det var någonting som saknades. Alltså jag kände att, att det är livet, det är någonting mer som ska finnas i livet. Som jag inte riktigt kunde förstå. Så att... Det gjorde mig till en sökande person. Jag var väldigt öppen. Och,
hade du någon, när du var liten, hade du någon som kunde bekräfta det som du, liksom, dina då, vad ska man kalla det för, låtsaskompisar som folk brukar kalla det för? Eller var du liksom ensam i det?
Jag var väldigt ensam i det. Förvisso så hade jag accepterande föräldrar så som att jaja, har du dina låtsaskompisar sådär. Det var inte så att nej, de finns inte den typen, utan snarare att ja men okej, då finns dina kompisar där då. Då får det vara så. Men inte mycket mer än så. Så att jag kände mig väldigt ensam och när du säger det så får det mig att tänka på en situation som uppstod när jag var barn som kunde ha kostat mig livet. Men inte gjorde det på grund av, tack vare min stora syster, som min äldsta stora syster som fångade in mig lite där. Jag var ju väldigt medial. Det var så naturligt för mig det här då med de här vännerna och så. Och på nätterna så var jag ju ute och flög. Och det tolkades ju som drömmar, såklart. För mig kan jag säga att under resten av mitt liv har jag aldrig någonsin drömt någonting som är så öververkligt. Att det inte, alltså det går inte ens att beskriva sensationerna. För det jag upplevde när jag var barn. För att på nätterna så var jag ute och flagg. Jag kunde som liksom mig själv. Plötsligt så stod jag där på marken, kastade mig. Jag kunde kasta mig ut från mitt fönster och så flög jag iväg. Och jag såg som en fågel alla landskap ner under. Och färgerna var så otroligt skarpa. Det är inte det vi själva kan fatta med ögonen, utan det är adderat med så många gånger fler. Och det var en fantastisk känsla. Jag ska ta ett exempel, det som jag upplevde som gjorde att jag var så himla säker på att jag verkligen kunde flyga. Jag flög upp och ner, och ibland gick det trögt och ibland gick det snabbt. Och den sensationen som verkligen sitter ända in i benmärgen på mig fortfarande, det är hur det kändes när vinden forsar igenom fingrarna på mig när jag flyger där snabbt. Och för de som aldrig har testat på det här med ut- och kroppen-upplevelser, för det var det jag gjorde som barn, det har jag inte förstått för en ny vuxen ålder. Det var just att den känslan är, tänk dig att du är ute i skogen, du hittar en porlande bäck och så stoppar du ner fingrarna i det här mjuka vattnet och låter det porla igenom fingrarna. Den känslan är otroligt berörande. Och så adderar du det med 100. I princip. Jag kan inte säga exakt 100. Men, så tydligt kändes det. Med vinden i ansiktet. Och mellan fingrarna. Och så. Så extremt starka upplevelser.
Men nu måste jag komma här med någon sån här asjobbig fråga. För jag tänker på tidigare poddgäster som har berättat att man har lämnat kroppen. Men de berättelserna har ju många gånger handlat om trauman eller kommande trauma som har gjort att, så om man tänker logiskt, att det handlar om att det du upplever är så fruktansvärt jobbigt så att du gör en astralresa nästan för att liksom lämna medvetandet. Finns det någonting sånt, om du skulle nu i vuxen ålder tänka tillbaka, fanns det någonting i din barndom som skulle göra så att okej, jag fattar att jag drog så astralt för att du fick uppleva någonting som var jävligt knepigt?
Alltså det är ingenting som jag har minne av. Det jag är uppväxt med är ju mycket känslan av otillräcklighet. För att det är en nedärvd i generationer. Och så det är ju en inlärd vana som jag är uppväxt med.
Och, men det är inte direkt något trauma.
Det är inget trauma. Nej. Alltså jag tyckte väl ändå att jag var ett lyckligt barn.
Ja, exakt. Ja, och det är det jag tycker är roligt, att man... Just att man kan själv välja sina astrala resor. För det har vi ju förstått. Min granntjej Saga, hon gör ju sina astrala resor. Morfar lärde henne. Hon har aldrig träffat morfar. För morfar dog ju för länge sedan. Men han hade ju lärt henne att man fick inte vara för länge ifrån sin fysiska kropp. Alltså att du ska beta när det är dags att komma tillbaka. Men hade du sån kännedom att du får bara vara ute och flyga ett x antal minuter? Eller?
Alltså det var väl aldrig att jag... hade den vetskapen eller kunskapen, utan det var bara så att nej, nu var det slut så nu måste jag flyga hem.
Okay.
Det var bara en känsla som kom. Så nu har vi nu är det dags att vända hem. Helt naturligt och inga konstigheter. Och det var klart att jag ville fortsätta, men jag drogs ju så jag sögs tillbaka till kroppen och så var det bra med det.
Men jag blir jättenyfiken. Vad såg du då när du var ute och flög?
Mestadels så var det, jag älskade att flyga över naturen, omgivningar och så. Så att jag var inte det barnet som gav mig ut och kika på andra. Det gjorde jag förvisso, fast på väldigt, väldigt långt håll. Så perspektiven var ju myror och så. Och egentligen så var jag nog mest ut över själva frihetskänslan i flygandet. Jag brydde mig inte så mycket om exakt vad det var. Sen tror jag också att jag har glömt bort mycket. Där finns säkert hur mycket som helst som jag har sett och upplevt som jag inte har tillgång till, utan det ligger väl antagligen någonstans i det undermedvetna och dammar. utan det jag minns, det är de starkaste bitarna.
Och jag känner igen mig så mycket i din historia, för att jag har ju upplevt exakt samma som jag nämnt i mitt tidiga avsnitt, astralt, att man flög som Peter Pan och kring miljön och skogen, hemmet, mycket naturen och högt upp. Och för mig var det en frihetskänsla att komma därifrån där jag var i verkligheten. För jag hade ju mer trauma utifrån de här skräckupplevelserna där jag upplevde skuggor, andar som var på mig, där jag blev rädd. Jag hade mycket skräck och rädsla som barn, som jag talat om tidigare. Så att det, för mig var det nog mer en flykt att komma från ett trauma som jag pratade om innan. Och ändå haft en jättebra uppväxt med såklart stora prövningar. Absolut.
Absolut. Och det tror jag också att det kan vara så. Mina prövningar kom lite senare.
Det är roligt.
Jag är alltid livrädd för alla de här monsterna under sängen.
Ja.
De var jätteläskiga.
Och det roliga när vi tänker tillbaka sen när vi lär känna varandra, vi är ju uppväxta på
i samma lilla byhåla på alltså landet.
Alltså inte bara by, utan by utanför by. I princip samtidigt. Så vi har säkert flygit astralt samtidigt också som barn.
Vi har nog flygit förbi varandra eller med varandra.
Eller med varandra.
Vem vet, vem vet. Men det är ganska fantastiskt ändå, för att vi är ju definitivt själafamilj. Och vi har liksom funnit varandra out of the blue. Och började Amanda högtag i mig. Vi var med på ett möte i Mediumförbundet. Och där högg hon tag i mig sen därefter, och vi började prata, och ja, men jag kommer från Hörby. Ja, men det gör jag också.
Fast inte riktigt i Hörby, en by utanför Hörby. Ja, men jag också.
Ja.
Och så namnet, ja, men Espinge. Nej, jag också. Och så visade sig att det bara var några hus ifrån varandra.
Så vi är sjukt, precis på alltså.
Ja, det är,
ja, det är helt att, otroligt. Och vi har ju sån otroligt stark länk till varandra. Så vi,
du är min själssyster.
Ja, exakt så är det. Vi, alltså, vi har ju varandras tankar i huvudet i princip. Det är fantastiskt. Så därför sitter hon ju här på min sida nu. När det var min tur på det. Jag satt vid hennes sida också, men jag var en tyst deltagare förra gången. Så nu är hon med, och, nu är hon med och snackar.
Pelle, inte min historia. Pelle, tänk om du också kunde berätta någon liknande historia. Alltså hur vi är så här, my soul brother, bara, är du från Stockholm? Nej, inte jag heller.
Samma fast tvärtom liksom.
Ja, exakt. Så här, har vi någonting gemensamt? Ja, vi är bägge födda på 70-talet.
Ja, bara en sån sak. I och för sig, det är ju några som är det. Det är inte så specifikt.
Och så har du glasögon, och jag också.
Och jag med. Wow.
Det är sånt där som
vad lika vi är som två bär, hallon och blåbär.
Men jag skulle också vilja göra så här astralresa. Jag tycker det verkar jättehäftigt.
Stick iväg, jag kan fortsätta på det här avsnittet till alla som du vill flyga iväg.
Jag sitter ju här vid mitt fönster på fjärde våningen.
Hoppa, hoppa.
Men på tal om det, Nanny, jag kom ju inte till, den varför jag liksom kunde kostat mig livet. Så det var bra att du säger
just det
nu, för att jag tänkte jag skulle hoppa tillbaka till den tråden igen.
Ja, såklart.
För det var ju så, jag var ju fullständigt övertygad. Jag flög ju. Dock så var du bemött med att jaja, jo men visst gör du det, du drömmer. Lite så var det. Och då blev jag envis som jag är, för jag har mycket envishet i mig. Då skulle jag ju bevisa att jag kan flyga, så det är så. Så att det sa jag rakt ut, och begär mig upp på ovanvåningen i villan där vi bodde, tvåvåningsvilla med en balkong. Och jag kan ju säga att från staketet och ner där så är det väl 4-5 meter kanske. Och skulle ut där, hade öppnat balkongdörren och skulle ut, och då flög min syster ut efter mig och satte stopp för det. För hon visste ju att det funkar inte så. Så hon plockade ner mig. Ja, det kunde gått till.
Är det det här som
jag lite på...
Nej, men jag tänker på Madicken.
Det är det som är hoppa hoppa.
Ja, men Madicken,
jag tänker på Madicken, om det är därifrån Astrid Lindgren fick de här historien, att hon kände till det med astrala resor. Var inte Madicken som klev upp på något tak? Eller var det någon annan unge?
Ja, just det. Jo, men det gjorde hon. Ja. Jajamän.
Kanske. Men varför trodde du att... Eller vad var egentligen skillnaden? Varför funkar det inte så då? Kunde du bara flyga på nätterna?
Ja. Jag tror det.
Som barn.
Som barn så tror jag att det var nätterna. Det var liksom när jag la mig och skulle sova. Eller när jag var på väg att vakna antagligen. Jag kan inte säga exakt, för det här är lite dunkel. Men jag minns ju att jag väl flög. Det funkar inte så bra när jag försökte bevisa det. Nej, jag damp ju rakt ner i marken. Jag hoppar från 2 meter istället.
Men det säger någonting också om hur påtagligt det måste ha upplevts för dig på nätterna. För att jag menar, om man ändå är beredd att hoppa ut genom ett fönster på dagen och få visa att man kan.
Ja. Ja, men det var ju en chock. Alltså det var en chock för mig. Jag tyckte det var jättejobbigt. Jag blev jätteledsen. För att jag var helt övertygad att jag kunde göra detta. Och plötsligt så kunde jag inte det. Och efter det så blev jag ju överbevisat att jag inte kunde. Och därefter så blev det ju också att nej, men det kan ju. Folk kan inte flyga. Och det var alla de här som folk berättar runt omkring en och så. Så i och med det så stängde jag faktiskt ner min medialitet mer och mer.
Och hur länge var det nedstängt då?
Det var försvunnet fram till tonåren. När jag fick min första uppvaknande igen kan man väl säga. Jag bodde i en egen pytteliten lägenhet när jag gick i gymnasiet under veckodagarna. Och då hade jag fått lite feber så jag låg hemma och skulle kurera mig. Och då låg jag antagligen i feberdvala. För att det kändes som att jag var vaken fast jag var inte vaken. Och plötsligt så känner jag att hela kroppen är frusen. Jag kan inte röra mig. Jag kommer ingenstans och jag bara, nu är jag sjuk, nu är jag jättesjuk, jag är död. Jag vet inte vad som händer. Jag fick panik, total panik. Alltså riktig jätteskrämsel. Och i nästa ögonblick så ser jag, för jag låg i sängen, som om att jag sitter upp i sängen. För jag ser elementet sidan om mig, jag ser mitt skrivbord, jag kan titta runt om. Och sen i nästa ögonblick så tittar jag på mig själv uppifrån taket ner. Och fortfarande samma panik. Och bara pang så är jag tillbaka, vaknar och skriker. Då kan jag röra kroppen. Det var jättetraumatiskt. Och det var antagligen för att de tyckte väl att det var dags för mig att vakna tillbaka till min medialitet. Det var ett fruktansvärt sätt.
Man kan väl ta något mjukare. Man kan väl bara knacka lite på axeln eller lämna en lapp på bordet. Man behöver väl inte vara så brutal.
Ja. Jag tänker det hade varit jättetrevligt om de valde att göra så. Men gjorde de inte så.
Nej, nu var det på ett annat sätt.
Jag fick en liten flashback när du berättade min historia om att jag kan visst flyga. Jag har ju haft likadant. Men jag tog aldrig någon balkong utan jag sprang längs gången i trädgården och bara nu tar vi fart och ut med händerna.
Det där känner jag så igen.
Och så blir man så besviken från barn när man inte kan flyga för att man vet att man kan flyga. Så att jag fick tillbaka ett barndomsminne som var helt fantastiskt. Så tack för den.
Så då fick man bara gräsfläckar på magen då?
Ja, jag skrev på knäna.
Så här sälen.
Det är så härligt, alltså så här händer det ju hela tiden nästan, för alltså, vi får ju tillbaka pusselbitar i våra liv som kanske lägger till undermedvetna. Och det är så fint när vi, om vi...
Och detta är healing.
Alltså ja, alltså som ni två, jag tänker, har det aldrig hänt dig och Pelle någon gång att ni får så här, aha, oh, det där påminner mig om någonting? Eller,
nej.
Jag tänker att man kan hjälpa.
Nej.
Det är så vackert eller? Att kunna hjälpa varandra.
I nästa liv, Maria, då minns ni.
Ja.
Nästa liv, Maria.
Nej, jag kommer inte på något sådär.
I nästa liv, sa jag.
I nästa liv, ja. Ja, var sak på sin plats.
Kommer ni ihåg då, Pelle?
Ja, det ska jag komma ihåg.
Men vi är ju här för att komplettera varandra. Vi är lite yin och yang, eller vad var det?
Eller hur?
Dumle och dumle. Ja, det är fint. Det är fint. Biff och puff, ja. Men sen i tonåren, sen kickade det igång igen då. Sen var det bara tuta och köra igen, eller?
Definitivt inte. Verkligen inte. Det var... Jag hade otroligt mycket utmaningar. Så att mina trauman kom i tonåren, kan man nu säga. Jag fick uppleva extremt mycket och min mamma tog med mig till en kvinna som gjorde horoskop på oss barn. Det var liksom mamma och vi 3 systrar som åkte. Där kunde hon se att jag skulle uppleva otroligt mycket och hon sa att Jag har nu aldrig tidigare sett under alla horoskop jag har gjort någon som får uppleva och utsättas, eller hon sa nu inte det ordet utsättas, men som kommer att uppleva så många olika saker som du kommer få göra i ditt liv. Och då var jag tonåring och tyckte, åh, skitkul, äventyr! Jag förstod inte vad det innebar. Men det har inneburit allt möjligt. Jätteutmanande. Allt ifrån djup depression hade jag problem med i tonåren. Som jag då har fått jobba jättemycket med. Som skapade en hel del problem för mig. Och jag, det här sökandet som jag kände att jag hade i livet. Jag hade ju den. Jag bara, nej, jag söker någonting. Jag försökte hela tiden hjälpa andra. Vara den här hjälpande handen och ja, vägleda andra, hjälpa andra och så. Men samtidigt så, det var det här saken som, någonting saknas. Det är något som saknas. Och jag visste inte riktigt vad det var. Jag kunde sätta fingret på det. Och det kan hända att det var så att jag på grund av det utsatte mig för situationer där jag kände för mycket tillit till omgivningar. Jag blev utsatt för sexuellt övergrepp till exempel. Absolut fruktansvärda upplevelser. Och det vet jag ju att jag är definitivt inte ensam om. Det är en tuff grej att bära och det är en tuff grej att uppleva där och då. Jag kan säga, trots allting som har hänt mig och i den här tonåren när det var så pass mycket så skulle jag leva om mitt liv så skulle jag aldrig ändra på någonting för att jag har skapat den jag är idag. Det har verkligen hjälpt mig till att bli den som jag är idag och stå stark och stadig och stabil i den som jag är idag.
Jag tycker det är fantastiskt också när man kan se det, se de erfarenheter man har gjort i livet som inte har varit så roliga, att de också har bidragit med någonting vettigt faktiskt. Att de erfarenheter man har gjort, de har också lett en fram till där man är idag.
Och det, ja.
Sen är det väl mycket det här
som vuxen,
ja. Ja, exakt, just att det är ju oftast man blir ju ganska gammal innan man förstår vad som har varit ett övergrepp och vad som är normalt.
Ja.
Så att det är kanske därför läkningsprocessen för många blir så lång, för att du kanske är 25 plus, 35 plus innan du inser att men jösses, det här var ju inte normalt. Så att det är därför det kanske kommer de här uppvaknande mycket, mycket senare. För man ser ju mycket kändisar komma ut på gamla dagar och berätta om saker. De, kanske då det har gått upp en Liljeholmens fördom att jäklar, det där jag var med om, det var inte okej.
Bara men sen, dagarna som jag pratat om, jag har fått flera nya uppvak.
Du har fått, ja.
Genom att omgås oss tre tillsammans.
Ja, och det är fint att ni har
en barndomstrauma som kommit upp och det är något som jag har vetat om att jag har haft fast förträngt och glömt. Men de har legat för att nu var det dags att komma upp.
Det är vi ju jättetacksamma för att vi har fått låna hit Daniel också. Han har ju fantastisk energi med sig också. Vilket innebär att vi har ju alla upplevt en uppgradering kan man nästan säga. Och liksom verkligen kunnat. Jag har ju växt i min tro och förmåga i att jag kan ju faktiskt vara mycket mer till hjälp än vad jag trodde innan vi landade här på Gotland. Vilket är en jättevacker gåva. Jag känner stor tacksamhet för det. Och jag känner själv att det kommer upp saker till ytan. Där, alltså vi är aldrig färdiga. Utan vi får hela tiden hålla på att jobba med oss själva. Bitar som det har kommit upp till ytan. Som jag på ett väldigt kärleksfullt sätt. Där de här två har kunnat påpeka för mig att. Men titta nu hur du reagerar det här. Och så kan jag titta på mig själv i en spegel på ett väldigt vackert sätt. Och säga att just det här har jag ett beteende som jag gärna får lov att jobba lite på. Och det är fint. Det är fantastiskt.
Vi alla har nu nästan fått varsin dag faktiskt.
I princip,
av tårar, faktiskt. Glädje, skratt. Upp och ner känsla faktiskt. Vi har gått varvet runt och vi är inte klara än.
Så ni har kört någon sån här medial variant av Stjärnorna på slottet då?
Ja, men precis, exakt. Jag skulle kunna säga.
Och på olika platser, absolut.
Ja, exakt.
Ja.
Men det är fint. Vi tränar mycket på det här med tillit. Och ibland får man ha tillit till att rätt personer är på rätt ställe vid rätt tillfälle. Så det kanske var så att triangeldramat skulle vara sommaren 2023 på Gotland. Och det var just ni
Ja, men
tre.
precis.
För
Ja.
vi
Men det
tittade,
var
vi
precis
tänkte ju
det.
åka till Gotland, men vi var ju så snåla, Pelle och jag, så vi stannade kvar i Stockholm.
Vi och
Ja.
vi. Visst.
Vadå vi och vi?
Jag
Vad
tänkte jag
döljer du?
bjuda
Är du
in
på
mig.
Gotland?
Men vet ni vad? Ni får en inbjudan. Vi kan köra nästa sommar istället.
Gotland 2024.
Ja,
Ja,
perfekt.
den tar vi direkt tycker jag.
Ja,
Det
jag
låter
kommer också.
toppen. Ja.
Ja, ni är så välkomna.
Och på tal om tillit, Maria, jag satt också och tänkte på det, vad jag har fått lära mig de här dagarna hittills, att just vi alla har kraften inom oss. Och vi ska bara tro. Jag är så duktig på att lära ut till alla andra att ha tillit, tro, lita på dig själv, lita på vad du får till dig. Men det har ju varit min största läxa till mig själv. Det jag lär ut till alla andra är ju oftast det jag alltid behöver jobba mest med mig själv.
Vi har fått sätta upp spegeln mitt framför näsan på henne. Och det gjorde vi på
Draget, direkt, pang.
Ja. Ja,
Får jag bara
fast ändå
fråga,
med
vilket
mycket
skick är
kärlek.
Daniel i nu då? Så att...
Nej, men
Vilket skick är
han
du i, Daniel?
står här
Fråga
också.
dem.
Ja, precis. Så vilket skick är du,
Han står
Daniel?
och ler.
Vad känner du?
Jättebra.
Han mår jättebra.
Ja, för
Han står
han
här och
inte...
ler och
Han fick
Han
sin
kommer
namngång
skrivas
igår.
ut vilken
Ja.
dag som helst här nu.
Ja, men precis. Där är han. Hej.
Ja, vad bra att du
Ja.
lever i alla fall. Tack för att ja, för er som
Ja,
lyssnar på podden så kan vi säga att vi ser ju tjejerna på bild. Och ja, jag vet inte, mig ser man lite konstigt. Jag byter skepnad. Eller vad heter skepnad? Byter jag väl inte, men jag försöker byta
skillnad.
ställe. Men ibland ser jag glad ut, ibland ser jag ledsen. Nej, men jag fick ju ryggskott eller något. Så jag tänkte
Ja.
att ni får ju skicka healing.
Ja, det är
För
därför
jag
du
tänkte...
rör dig lite stelt.
Lite stelt, exakt. Och jag tänkte då på Petra, vi skulle komma in på ämnet healing här alldeles strax. Men jag tänkte, kan vi bara ta en liten paus medan jag försöker hitta en ställning som gör att jag inte avlider? För
Men
då
självklart.
kan vi... Ja, vi ringer upp alldeles strax.
Ja.
Absolut.
Ja,
Då
ta en
ses vi om en
toapaus du,
liten
Pelle.
stund.
Okej. Du
Gryt.
får...
Pudra näsan.
Gå
Jag vill
pudra
inte gå
näsan.
på toaletten.
Nu går det på toaletten. Vi hörs om en
Okej.
minut bara.
Ja,
Ja.
ja då. Hej.
Okej. Innan vi tvingade dig att ta en toapaus så började vi prata healing. För det vet jag att Petra är duktig på. Men Petra, du har ju någon speciell typ av healing som jag tycker att du ska berätta mer om.
Jag tänkte jag skulle komma till den. Du är så snabb på det, Maria.
Men det är jag som har ryggskott, så att jag tror mig,
Ja,
jag är väldigt...
precis. Jag förstår
Hon är så
det.
ivrig, det lilla
Men
livet.
ja, och jag förstår det. Det måste vara jättehemskt. Jag vet ju själv när jag har ont att det stör extremt mycket.
Men vi tar det i din takt, Petra. Vi tar det i rätt ordning.
Men jag släpper lite i smyg nu. Det stämmer, jag jobbar inte helt vanlig healing. Jag jobbar med transhealing. Jag är transmedial. Det tog ett tag innan jag kom dit. Gjorde det faktiskt. Jag hade ju flera, vad ska man säga, uppvaknande och utvecklingar och så vidare innan jag landade där. Innan jag kände mig trygg med att hitta att jag kunde utbilda mig till. För att själv var jag väldigt rädd för att landa på någonting som var fake eller humbug som man säger på skånska. Jag vet inte om det är mer någon merstans som man säger så. Men lite så fuffens eller vad man ska säga. Jag fick ju fler sådana här fenomen med sömnparalys och så. Och de drog ju i mig verkligen och tyckte liksom att hallå, det är dags. Lika traumatiskt den gången, det var när jag var gravid. Ganska liknande från samma som jag hade när jag var tonåren. Sen hade jag ju svärmor som kom in och som ni sa, kan de inte göra det lite vänligare? Jo, min svärmor gick bort och sen så kom hon ju och ringde på klockan i dörren ganska ofta. Hon höll på att blinka med någon lampa och så, men det förstod ju inte vi, bara att det är tekniken, konstigt, det funkar inte. Det var så här, alltid förklaringar till vad det var. Sen till slut så i smyg då tänkte jag, nej, för min för detta man, han var inte så öppen då. Han är det nu, men har inte det då. Och då smög jag nästan iväg till, jag vågade inte säga att jag skulle iväg till ett medium. Som läste av mig med en helt vanlig kortlek. Och då kunde hon ju, den här kvinnan hade ju inte en aning om vem jag var. Plocka in alla de här bitarna, bland annat. Hon kunde ju berätta hur det såg ut i vårt hem. Vilket gjorde mig helt chockad. Hon kunde berätta för mig varför lampan höll på att blinka hela tiden. Och hon kunde berätta för mig varför det ringde på dörrklockan hela tiden. Så att, och det var ju som de höll på att kalla på mig. Och det väckte jättemycket nyfikenhet i mig. Och det var då jag kände att nej, alltså det här är så spännande. Men jag vet inte var jag ska vända mig. Jag hittade på nära håll i grannkommunen en cirkel som jag började gå i. Men jag kände att jag var inte riktigt trygg i att hitta en riktig kurs. För att jag var som sagt rädd för att det skulle vara hittepå. Eller att det skulle vara något fejk eller få något dåligt. Jag ville vara säker på att det var äkta kvalitet det jag fick. Och då landade jag på självledarskapskurs. Med en fantastisk kvinna, bland annat, det var flera där, som hette Mia Denegard. Och det var mycket tack vare henne som jag hamnade in på det spåret där jag liksom fick mina utbildningar sen.
Förlåt, jag måste bara få sticka in. Alltså Mia Denegard träffade ju vi när vi var nere och på kurs där med Camilla.
Ja.
Vi var ju där. Alla fyra. Jag måste bara säga, jag tycker hon verkar vara en fantastisk person. Så häftig kvinna alltså.
Så jag började där med självledarskapsutbildning. Och då var hon en av dem. Sen var det en annan kvinna, Pamela von Sablier. Jag kan inte uttala det riktigt. som då också var del i och pockade på ännu mer. Och drog i min nyfikenhet på det här mediala. För vad som hände var att på den här självledarskapskursen så, det var utomlands på kurs, så landade vi i ett läge där jag fick möjligheten att jobba på mina sexuella trauman. Och då ställdes hon upp framför mig som förövare, där jag skulle få lov att stå och skrika nej och ta tillbaka, för att hämta hem min kraft. Vilket var fruktansvärt utmanande. Och runt omkring hade jag alla andra deltagare och ledare som bara tog stötta mig med så mycket kärlek. Och jag skrek från mitt allra innersta ut all frustration och nej. Och hon fortsatte att provocera och jag fortsatte och fortsatte. Till slut kände jag bara pang. Då small det till. Jag bara kände att wow, där var det verkligen ett nej. Inifrån min själ och ut. Och direkt efter det, hon slutade. Hon visste exakt att hon skulle sluta där. Och det var Pamela. Då bara tårarna rann, jag tittar ner i golvet. Och nästa gång jag tittar på Pamela, då har hon linne och shorts på sig. Hon är grön. Hela hon skiner grönt. Och jag blev lite chockad för att en människa är inte grön. Inte kläderna, utan huden. Totalt jätteskimrade i grönt. Och jag förstod inte vad det var som hände där då. Det är också en sån sak som kom till mig senare. Jag såg ju hennes aura. Så det var också en sån här grej som bara, wow, som väckte ännu mer nyfikenhet. Så jag fortsatte att gå på de här kurserna och så. Och till slut så såg jag ju då att Mia hade kurser med Camilla Elving. Så jag landade på Elving Institute och har då utbildat mig många, många, många utbildningar. Jag har gått ganska många. För det har gett mig så otroligt mycket. Så att, då kände jag verkligen att det klaffade och att jag hittade någon som var riktigt, riktigt bra, som jag kände mig trygg med, som jag kunde lita på. Alla bitarna föll på plats vad gällde det, min nyfikenhet kring det mediala. Och jag kände att jag bara landade totalt på rätt plats. Jag visste redan på första kursen Hon ställde frågan, jag tror det var, vi hade fredag, lördag, söndag, hon ställde frågan på lördagen. Hur många här kommer att vilja jobba med det här i framtiden? Jag sträckte upp handen direkt. Ja, det kommer jag göra. Efter en och en halv dags kurs. Jag bara visste att det här kommer jag göra.
Men visste du i vilken form?
Nej, det visste jag inte. Och där plockar du verkligen exakt det handlade om. Jag visste att jag kom till att stå ut på plattform. Jag visste liksom att jag kom till. Så det var ju, jag gick ju utbildningar och jobbade upp mig själv. Och det är ju så, när man går medial utbildning, då får du jobba med dig själv också. Du får möta dig själv jättemycket. Och det är så himla vackert. För att det är så, det är positivt. Det är den här spegeln hela tiden. Så att jag har ju fått lära mig så otroligt mycket med det här. Och jag var ju precis som alla andra jätteivrig i början. Så bara, nej, jag ska nu imorgon, jag vill vara klar. Och den här drivkraften som man känner i den här energin. Som är så himla vanligt. Och det är så, och du har gått iväg på en kurs och du blir så uppfylld. Och du känner all kärlek och du känner energin och det är ljuset. Och det är helt underbart. Och du bara nu så. Och så kommer du hem och så bara landar du i vardagen så platt fall och bara, oj, vad hände?
Ja, vad hände där? Det är lite det man undrar ibland. När man kommer hem.
Eller hur?
Ja.
Och det är helt normalt. Och det är meningen att det ska vara så. Ibland känns det bara totalt tomt också. Och det är också en sån grej. Därför att det är då vi lämnar gammalt efter oss och kliver upp ännu mer. Så att, trots att det känns platt fall. Eller tomt. Eller de här känslan av ensamhet. Så är vi aldrig ensamma. Aldrig någonsin. Och den tycker jag är så himla stark. Jag har verkligen lärt mig det jättemycket. Vid alla de här kurserna. Och det har växt så himla mycket. Jag vill gärna skicka ut det till alla som lyssnar också. Att går du på någon sån här. Eller retreat. Eller vad du än går på. Så. Och du känner av den här tomheten eller det platta fallet eller vad det än är, så vet att du är ändå inte ensam, utan bara försök att koppla tillbaka minnena på den tiden som du var på kursen och så bara länka in på hur det kändes där och då. Och sen plötsligt så bara så växer det och så känner du, så växer hela energin igen. Så den hjälpte mig jättemycket. För att det var tufft. Jag hade det tufft även i vuxen ålder. Jag har levt i otillräcklighet, kan man säga, med föreställningen om att jag är totalt otillräcklig nästan hela tiden. Vilket också är fruktansvärt jobbigt, för att ingenting blir tillräckligt bra. Och hela tiden springa efter och fixa lite bättre. Och, men jag måste bara fixa där. Jag ska göra lite här och jag ska... Nu ska jag fixa lite till. Och nu måste jag hjälpa den personen. För att den kanske inte kan göra det själv tillräckligt bra. Och alla de här bitarna. Har jag varit så otroligt mycket i. Vilket också har medfört till att jag landade i utbrändhet. I mer än en omgång. Och jag håller på att jobba på att hämta upp mig därifrån.
Det är tråkigt att det ska behöva gå så långt, men det är väl ofta så att det är liksom först när man kommer på botten som man fattar att oj då, jag måste göra någon förändring här, alltså jobba med mig själv. Och det kan jag också känna med de här kurserna och utbildningarna som vi ju alla går, att det ger otroligt mycket för den personliga utvecklingen.
Men sen är det fantastiskt, ni fann ju varandra också. För hur länge är det ni två haft varandra under den här resan då?
Det är i princip nästan ett år snart. Ja. Om jag tror det var augusti eller någonting sånt, jag kommer inte ihåg. Så är det ett år som vi har funnits varandra. Det är, alltså, jag har ju känt Amanda i hela mitt liv och mer därtill.
Vi gick ju på första kursen hos Camilla Elving på Media Nedgång i Malmö. Där vi också träffade er.
Okej. Okay. Men var det första gången ni träffades?
Det var första gången vi träffades.
Träffades. Vi hade bara pratat på telefon och skrivit.
Första gången vi träffades så slår vi över hos dig hela den helgen. Det var helt magisk.
Hon flyttade in hos mig helt bara sådär.
Igen.
Men det var ju också...
Jag bjuder in mig själv helt enkelt. Jag är bra på det. Maria.
Eller? Ja, jag fattar piken. Det är bara bädda gästsängen då.
Och sen var ju nästa kurs Stockholm, där vi gick med också då ju, tillsammans. Nu i...
Men det kändes ju redan där och då att det klickar ju, det var fantastiskt härligt när jag lärde känna er också.
Ja, det är samma. Jätteroligt.
Ja. Men jag kan så. Säga, om vi hoppar, ja, förlåt, ja. Maria.
Nej, jag tänkte just att, så här, för vad hände sen? För jag tänkte just att med allt som du har gått igenom, för att gå de här kurserna, det är ju någon typ av självhealing, eller vad man nu ska kalla det för. Men var någonstans så känner man sig redo att man kan börja hjälpa andra utan att det tar liksom slut på dig själv, så att du blir utbränd på kuppen?
Den är ju lite... fin att lyfta. Det jag kan säga är att jag har aldrig någonsin känt utbrändhetsenergi från det mediala.
Okay.
I de här energierna som jag arbetar med. Det är klart att jag kan bli trött, det blir väl alla. Men oftast när jag arbetar i de mediala energierna så blir jag mycket, mycket piggare och uppfylld efteråt. Under tiden också, för den delen, men framförallt efter att också. Det fyller på väldigt mycket. Sen är det ju så att med utbrändhet i bagaget och fortfarande liksom håller på att återhämta. Så är det jätteviktigt att ha medvetenheten med sig och kring och balansera. Så det är ju en väldigt viktig pusselbit. Och det... Nu tappar jag tråden lite.
Nej, för någonstans har du väl ändå känt att nu har du kraften att kunna hjälpa andra med din healing.
Sant. Jättesant. Det var ju så, för jag gick ju runt och undrade vad är det jag ska göra, vad är det jag ska göra. Jag visste ju redan första kursen att det var någonting jag skulle göra. Så jag gick ju i frågan och bad dem, visa mig, snälla visa mig vad det är jag ska göra. Och det är 2019 i december, så bara... på en transmedial kurs som var i Malmö, så skulle Camilla komma ner. Det var en annan arrangör, Alexander heter han. Och jag bara, men ja, det är på hemmaplan, då kör vi! och kommer då till den kursen, och jag hade väl smakat lite på transmediala utbildningar innan också, absolut. Utbildat mig med... bland annat Stephen Upton, som Camilla har hämtat hem från England, och Arthur Finley College och så vidare till Stockholm. Men det var just där och då i Malmö som det hände. Det small igenom, och då gick jag i transtillståndet. Och helt plötsligt så bara sprack det igenom och började jobba healing. Det var så kraftfullt. Jag försvann ju in bak. Jag uppfattar väl bråkdelar av vad som hände. Men jag försvann ju liksom helt bort i princip. Och sen så jobbades det på. Och sen efteråt så återkopplade ju de andra om vad som hade hänt. Och sånt. Och det kändes så himla rätt. Och efter det så fortsatte jag ju jobba med det här. Och jag kan säga att min för detta man har varit en gåva, även om nu är vi för detta. vi har ju utmanat varandra väldigt mycket, båda två. Men det var ju också en gåva, tyvärr, i vad det är han gick igenom. För han fick köttätande bakterier december 2018. Och är multisjuk. Och det är ju väldigt, väldigt påfrestande. Konstant liksom stress och oro kring det, och det var ju jättestort, och vi visste inte hur det skulle gå, han själv visste inte hur det skulle gå, och så att jag satte ju igång när det här bröt igenom och började liksom jobba direkt med honom och kontaktade några andra som jag kände liksom att det här är fin energi, vi kan jobba tillsammans, skapa en cirkel, en healingcirkel, och vi började jobba på det viset och så. Så att jag fick ju otroligt mycket träning där igenom. Och vi har fortsatt med det ända sedan dess. Och jobbar fortfarande än idag i den här cirkeln. Med det här varannan torsdag. Då till olika deltagare eller mottagare inom cirkeln så att säga. I familjemedlemmar och så vidare.
Men har han märkt en skillnad rent fysiskt på sen ni började med de här cirklarna?
Ja, det har han. För han blev alltid bättre efteråt. Vi kunde ju märka att det blev bättre år. Men sen så är det så att healing utesluter aldrig läkarvård. Det är ett vackert komplement. Så att, men det vi kunde se var att det blev bättre. Vi kunde till och med se. Och det här var ju ingenting som läkarna och sköterskorna var medvetna om. Men det vi kunde se, för vi var ju väldigt nyfikna. Hur ser det ut på proverna? Hur ser värdena ut och så vidare? Värdena var si och så. Och sen så blev det torsdag. Och så fick han sin healing. Och sen så efter det så tog de nya prover. Allra helst när han var som mest sjuk. Och vi kunde ju se att värdena var ju mycket bättre efteråt. Så det var ju fantastiskt. Det var verkligen jättefantastiskt. Plus att jag kan ju då berätta att jag ett år senare efter 2019 kom upp till Stockholm på en annan kurs. Och jättekul, börja träffa folk och känna igen folk där. För jag har ju gått flera kurser. Och så kommer det in en tjej som jag känner igen också. Och hon bara ställer sig och tittar på mig och bara tokgapar. Och jag bara, nej men hej, vad kul att se dig också. och hon bara, nej, det här är inte klokt, sa hon. Alltså min tumme är bra. Och jag bara, va? Ja men du vet den kursen där i Malmö i december. Jaha? Ja men jag fick healing på min tumme, karpaltunneln. Den är bra, jag trodde jag skulle behöva operera den. Och vi har inte pratat på hela det här året. Och så när hon kom och sa detta till mig, så jag blev så otroligt lycklig och tacksam för det. Hon fick verkligen jättefin hjälp. Och jag har ju då fått i det här transmediala när jag arbetar med detta. Så har jag ju fått till mig, det var en guide som kom igenom. Som arbetade och visade då första gången. Och sen så fortsatte det så. Och under tiden som det har fortsatt. Och under tiden som jag har liksom fortsatt att träna och jobba med det här. Så har det utökats också i ett team och energin har ökat och så vidare. Så att det finns några stycken bak i ryggen som är med och hjälper till när jag jobbar. Jag är en kanal och det är de som sköter jobbet så att säga.
Nej, men jag tänkte, vi såg ju det här in action live när vi var i Malmö.
Ja, det gjorde vi.
Ja, för då var det en tjej som satt bredvid mig som fick healing. Men om jag inte minns hela händelsen helt fel, Petra du får rätta mig om jag har fel. Men ditt uppdrag var ju att du skulle ge budskap, alltså andekontakt med vanlig så här plattformsträning som det kallas för i branschen. Så, men helt plötsligt så skedde det ju som en förändring hos dig. Och det var ungefär som att du föll i trans och började ge den här tjejen healing istället. Och hon sa ju att hon kände innan hon satt där hur du jobbade med hennes rygg.
Exakt.
Men känner du då, när du står så där och bara egentligen ditt uppdrag att det ger budskap och bevis om att det finns ett liv efter döden. Men märker du att det bara klickar på något sätt och så helt plötsligt så hamnar du i trans? Eller hur funkar
men
det där?
Men där och då var det så. Jag har jobbat lite så också. Och det är faktiskt vissa lärare som säger att att jobba mentalt mediumskap som det kallas när man står på plattform och ger budskap och bevis från livet efter detta. Och direkt då gå över och jobba i det transmediala. Att det är så pass stora skillnader i de här energierna. Och att det inte är möjligt. Jag är ju då envis, som ni hörde där från balkongen, att jag kan flyga. Och jag tänkte, nej, det här stämmer inte. För att jag känner ju att det finns oändliga möjligheter. Så jag började experimentera själv tillsammans med mitt team. Egentligen var det min guide eller mitt team som visade vägen. Hur. Och det var då det hände. Det jobbades på liksom den plattformsbiten. Eller det var inte på plattform utan mot klienter och allmänhet. Och tränade på med budskap och så. Och då kunde jag, då var det lite grann som i vanliga fall när jag jobbar bara med healingen så du får jag in informationen ändå vart här healingen behövs gå utan att personen som är mottagare har berättat detta för mig. Det är väldigt viktigt för jag vill inte veta i förväg. Men det som hände där och då när jag jobbade så var ju att den här andekontakten som kom igenom viskade som en liten fågel i örat att hon har ont i ryggen. Och då bara switchade över och gick över i det transmediala. Och då plockades det upp ännu mer och satte igång och jobbade med transhealingen. Jag kan säga att energierna är väldigt, väldigt olika. Det är klart jag kan ge healing i vaket tillstånd. Jag upplever själv och mottagare som jag har gett healing till upplever själv också att det är skillnad och starkare upplevelse när jag jobbar i det. I det transmediala med transhealing. Framför att jobba med vaket tillstånd. Sen det är klart att det kan vara individuellt. Och det är vars och ens egna tolkningsförmåga. Eller tolkningsrätt heter det. Där såklart. Men det där är min egen uppfattning. Och då de som har fått ta emot. Det är fler. Jag vet inte om ni känner till. Hon kallar sig Linda Liv då. Som medium. Linda. Bergen hjälp mig. Ja, Linda. Underbar. Hon, det var samma då också. Vi var på kurs och plötsligt så kom det här då igenom. Det var min tur, jag stod på plattformen. Och det bröt igenom och då söktes hon upp och hon fick ta emot den här healingen. Hon skrev till mig för lite sen. Nu har jag hennes tillstånd att berätta om det här. För det är tystnadsplikt annars. Jag berättar inte om det utan det som jag berättar om här har jag tillstånd att berätta om. Och då berättade hon för mig, hon har problem med ryggen och med ryggskott och så vidare. Och haft det under lång tid. Och nu så känner hon då att det enda hon har känt av utav ryggen sedan dess var lite, lite molande. Alltså jag blev så tacksam. Alltså jag blev så tacksam. Och jag är så glad, jag blev så lycklig och varm ända in i själen. Att jag får lov att vara del av detta. Och ett bidrag i det. Det är verkligen en gåva. Jag är jättetacksam.
Mm. Det är fantastiskt. Och sen kan man ju lägga till också, tänker jag, att faktum är ju att i en del länder så används ju healing faktiskt även inom sjukvården. I England till exempel. Där man har det som ett komplement också. Så att det är ju, och det pågår en hel del forskning också på området. Så. Mm. Tänkte det kan vara bra för lyssnarna att känna till kanske. Men jag hade en annan fråga där om just det här. För du nämnde att du satt i cirkel. Och hur avgörande har det varit för din liksom utveckling inom transhealingen? Att man ändå ser så regelbundet. Jag tänker att det borde bidra ganska mycket.
Det gör det. Alltså det har gjort enorm skillnad. Alltså det är verkligen en jättestor skillnad att ha kontinuiteten. Och nu blir det kanske lite bakgrundsljud här. För här är vår underbara lilla annexlada. Så kommer det lite regn och kanske eventuellt lite hagel. Så om ni hör något ljud här så är det därför. hur som helst. på grund av utbrändheten så har jag lätt för att tappa tråden. Men jag ska komma tillbaka igen. Cirkel.
Ja, men det var just det med cirkel.
Ja, precis. Jo, och det är ju fantastiskt därför att det bygger så otroligt mycket kraft att vara i en cirkel. Och framför allt om cirkeln har samma deltagare hela tiden. Sen finns det också en siffra som är mer gynnande. Hur många som är bra att vara med. Jag har inte haft gått efter den siffran. Vi har varit... Det har inte varit, jag vet inte om det är 12 eller om, jag har blivit lärd det här. Men nu kommer jag inte ihåg detta just nu. Det finns någonstans i bakhuvudet. Jag kan säga att det fungerar i alla fall. Vi har inte varit 12. Och det har stärkt energin så otroligt mycket. Och vi har utvecklats, inte bara jag. För i början så var det de som var medsittare och hjälpte till att höja kraften och energin. Där jag då var transmediumet och arbetade. Jag kan säga att flera av dem har utvecklats till också bli transmedium nu. Och jobbar alltså med under transtillstånd också och utvecklas oerhört mycket. Så det har, jag kan säga, det har gynnat alla i gruppen väldigt, väldigt mycket. Jag kan varmt rekommendera att jobba med transmedialitet och vill utveckla det, gå till en grupp regelbundet. För det hjälper dig så mycket med din utveckling.
Eller kan inte vi en gång till, vi har pratat om det här förut, men kan inte vi bara nämna en gång till vad som hände när vi körde vår grupp på Mitera?
Ja, du tänker
Alltså,
med bordet och det.
Ja, det här kan vi berätta för Petra och Amanda som sitter där bredvid Petra, för att ni har ju också säkert stött på massa motstånd och massa skeptiker, men Pelle och jag, vi kan ju avslöja här nu, det här är inte direkt sant, men vi kan ändå berätta för er. Vi fick ju ett bord att sväva.
Wow.
Ja, det
alltså,
var
bara,
helt magiskt. Det var helt magiskt. Ja.
Ja, och vi har ju det här på film, för båda ni tjejer har ju suttit med oss när vi har kört ett vanligt andebord, så ni fick ju uppleva det. Men med Maria Therese på Mitera och hennes make då, satt vi i en sån här cirkel och så sa vi väl lite haft som haft på skoj då att ja, kan vi få det här bordet att sväva, för det var ju så jäkla tät energi där inne. Det var ju varmt som fan också. Men helt plötsligt så lyfte det där bordet. Alltså på riktigt. Och det lyfte så högt så vi fick ställa oss upp. Så högt.
Wow.
Så det var inte bara ett par centimeter från golvet, utan den verkligen lyfte. Och man är ju så rädd att prata om det. Man kommer bli inspärrad ändå. Jag tror det.
Ja, det är ju en sån där grej som man måste uppleva själv nästan. För att annars så låter det jättekonstigt. Men det var fantastiskt. Och så härliga energier alltså. Helt otroligt. Och ja, jag har varit på Mitera även idag faktiskt. Och vi satt då också med bordet. Och vi fick bordet att sväva även idag. Fast inte lika högt upp då.
Oj.
Men
var det
det
för att
är
jag inte var
fantastiskt.
Med?
Det var ju för att du inte var med, ja. Så var det nog.
Jag förstod det.
Ja, men det var starkt ändå.
Ja, men det är ju helt fantastiskt. Och det är ju verkligen så i grupp hur mycket energin ökar. Och det är också det som gör, som jag pratade om tidigare på kurs, att här är det ju många kursdeltagare, det är hög energi och det är jättemycket. Det blir så tät energi. Och sen så ja, kommer man hem och är sig själv och människa på jorden och så känns det lite platt.
Men tar du emot klienter idag? Just healing-klienter eller andra typer av klienter också förstås?
Precis, ja, men jag gör det. Jag tar emot klienter. Jag har inte aktivt varit ute och sökt klienter. Utan det är som kommer till mig. Som det har varit hittills. Med utbrändheten så håller jag på att trappa ner mitt andra jobb. För att bygga upp det här. Samtidigt som jag håller på att bygga bo, kallar jag det för. För att jag håller på att separera från min för detta man. Och i dagens inflationstider så har vi fått hitta en kärleksfull lösning på det. Där han och dottern får behålla huset. Och jag flyttar in i attefallshuset och bygger klart. Och jag flyttar in där så att vi alla kan få lov att landa i ett litet mellanläge. Innan vi drar vidare.
Det var väl smart.
Så därför så, ja, precis. Och tanken är ju att vi får hjälpa varandra. Även om vi känner att nej, men vi är klara med varandra i den typen av relation. Så är det jätteviktigt att vi hjälper varandra. Det är många som har svårt att förstå det i en separation. Att det kan gå kärleksfullt till.
Jag tycker det är jättefint. Det visar väl på mogenhet, tycker jag.
Ja, titta, Robert och jag, vi är ute ett par längre. Han sköter tekniken idag.
Ja, exakt. Ja. Ja.
Funkar jättebra. Ja.
Ja,
ja. Men tar du emot klienter så här via digitala möten också, eller är det bara fysiska
absolut.
Möten?
Absolut. Alltså det kan jag ju tacka. Jag tyckte det var superläskigt när Camilla nämnde detta på kurs, att det går att jobba online. Puh, tänkte jag, fy vad läskigt, hur funkar det? Sen kom corona. Eller covid-19 som det heter.
Ja.
Och då fick vi ju tvunget börja jobba på det viset. Så att det var en gåva, även om det har varit jätteskit på många plan, så har vi ju utvecklats mycket tack vare det också, och även jag fick göra det, så då började jag jobba på över länk, precis som vi är nu, och det fungerade exakt lika bra. Energin gör ingen skillnad på om du sitter i Kiruna, i Stockholm, i New York eller här sidan av mig. Spelar ingen roll. Funkar precis exakt lika bra ändå. Vilket är så fantastiskt med healingen.
Vad härligt.
Så att den är ju super.
Det är vad krävs det av mottagaren då? Krävs det någon förberedelse av mottagaren? för att kunna ta emot det då, på distans?
Mm. Precis, alltså när jag jobbar med transhealingen så brukar jag skicka ut i förväg lite information om hur det går till och så vidare. Och det är ganska viktigt, jag brukar också försöka ta reda på om personen har varit på någon transmedial demonstration eller hos något transmedialt medium tidigare, för att om personen i fråga inte har varit det så kan det kanske bli lite chockerande. Arbetssättet är annorlunda när andevärlden släpps igenom via transtillståndet. Och det är viktigt att klienten slipper få den chocken. Det vill vi ju slippa för. Så. Och det är bra att ha förhandsinformationen, för det skapar lugn och det skapar också mer öppenhet. Det är också väldigt fint om klienten faktiskt vill ta emot healingen.
Det borde ju vara en förutsättning.
Annars så kommer det absolut inte. Det är det. Annars så kommer det inte fungera överhuvudtaget. Och en öppenhet kan jag säga. Ni fick en öppenhet. Välkomnande. Är ju det som behövs hos klienten. Och sen så är det tekniken och det löser man ju alltid. Skickas en länk precis som det görs med Zoom eller Google Meet eller vad det nu är som vi jobbar i, och så klickar jag på den och sen så länkar vi upp och så pratar en liten stund, bara liksom känna in, landa kort, och sen så går jag då ner i det här förändrande medvetande tillståndet, sätter igång och arbeta, och det här fungerar likadant om det är en klient som kommer till mig fysiskt. Vi tar bara en kort pratstund, inte alls länge. Checka, landa, få sitta sig ner eller vad behovet finns, om det kanske behöver ligga sig ner eller så. Och sen så arbetar då Let the experts work, som Stephen Upton så vackert säger. Det är ju så, jag checkar ut, de checkar in, de arbetar, jag är en kanal, jag ska vara ett väldigt finputsat stuprör och låta kanalerna och energin bara flöda igenom. Och försöka undvika att störa deras arbete så mycket som möjligt. Och sen så när det anses att arbetet är klart, healing-energin, då ebbar den ut, den saktar ner, och sen så min guide, som är min huvudguide, han, den ande, vad ska man säga, co-worker, jag hittar inte det svenska namnet för det, men som står mig allra närmst. Han är ju den som sköter uppstart och nedkoppling så att säga. I det hela. Och sen därefter så en liten upprundning på slutet. Fångar upp och så. Så kändes det och så vidare. Mm. Så det är så där det fungerar när jag gör mina sittningar. Det som kommer är, jag vill inte veta någon information i förväg var problemen sitter. Därför att jag anser att det är oerhört viktigt med bevis. Jag kan sitta här och snacka bullshit och säga att du har ont i din tå och så har du kanske inte det. Jag kan liksom hitta på och bla 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 bla. Det är det jag pratar om också, att det är så viktigt att det finns tillit. Och den tilliten bygger på bevisföringen. Med ett par bitar till, sen så kommer vi att landa på healingen som du så väldigt gärna vill ta emot, Maria.
Ah, perfekt.
Mm. Jag känner att jag har nämligen fått förhandsinformation om när du ska få den här healingen, och jag lyder helt enkelt andevärlden. Så det blir bäst resultat då.
Snyggt. Då kör vi vidare med podden helt enkelt. Jag tänkte Petra, din healing, eller vad ska man säga, jag höll på att säga konstform, men ditt sätt att jobba, upplever du att många, vad ska man säga, kursledare eller andra medium gärna vill stoppa in det i ett fack?
Ja, men till viss del. Det beror på lite vilken typ av kurs jag är på. Och är det kurs för mentalt mediumskap, det vill säga bevis för efter levande världen, andevärlden, då är det ju det som är i fokus. Då kan jag säga faktiskt att Camilla har ju varit Jag har ju gått mentorsprogram med Camilla. Hon har kört mentoring på mig. Hon vet ju vad jag gör och så vidare. Där har hon, när möjligheten har givits och till, då har jag fått lov att sippra igenom. Men sen däremot har det varit en del andra lärare, till exempel de lärarna som är professionella från England och så vidare, som går väldigt strikt på det här temat med spiritualistiska de här riktlinjerna att arbeta utifrån. Där är det ju väldigt strikt, och där är det ju så, fuck, så här och så här får du inte göra. Vilket gör att jag inte arbetar inom ramen för det. Det innebär, ja, jag är ett spiritualistiskt medium när jag arbetar med bevis för eftervärlden, andlig kontakt. Däremot när jag arbetar med det transmediala, då är det experimentell transhealing jag arbetar med. Som är det korrekta uttrycket för det. För att det går inte att stoppa i ett fack.
Men är det så viktigt egentligen? Jag tänker bara på min senaste upplevelse. Jag gick till en kvinna där jag egentligen bara fick veta vad hon heter. Jag fick något telefonnummer, jag fick en adress. Jag har inte en endaste gång bett henne om en rundvandring i lokalerna där jag får titta på hennes diplom eller certifikat. Mm. Jag skiter fullständigt i vad hon kallar sin grej för egentligen. Utan man kommer ju för att man blir rekommenderad eller att man har tillit till den här personen att den vet vad den pysslar med. Men för många är det väl jäkligt viktigt att man ger någon titel eller någon stämpel på vad det heter det man pysslar med.
Ja, men precis. Och det är ju, ja, transhealing är ju ett känt begrepp sedan tidigare. Men det finns väldigt många olika inriktningar på det också. Det jag gör kan man säga är experimentell transhealing eftersom det är out of the box.
Mm. Är det så du upplever att dina klienter hittar det också, att det är rekommendationer?
Ja, det gör jag. Antingen det eller att de googlar upp också. Jag har lyckats hitta mig den vägen också, kan jag säga. Men ofta rekommendation, någon som upplevt eller tidigare så, eller vi har träffats på kurs eller vi har träffats någon annanstans eller ja, mer och mer har det blivit faktiskt fler som då har googlat sig fram till min hemsida och ja, funnit mig så på den vägen.
Vad heter helt... din hemsida?
Precis, vi pratar i munnen på varandra. Nej, men jag tänkte just då om jag kan tänka mig att det är många lyssnare som skulle vilja kontakta dig för att få uppleva den här typen av healing. Och hur kommer man i kontakt med dig då?
Ja, men jag hade en klient som googlade Petra Medium och hittade mig. Det var ju rätt så fantastiskt, tycker jag själv. Ja. Där tackar jag ju han som ansvarar för min hemsida, liksom. Mwah, Niklas heter han. Jätteduktig kille. Men Petra Bergkvision, och det är bergqvision.se. Det är ju min hemsida. Jag har Instagram, jag har Facebook också. Jag finns på LinkedIn också. Jag är inte så aktiv där då. Så att det finns att hitta.
Det är jättebra.
Och så har jag givetvis en telefon också. Så det går ju att ringa mig också och mejla mig. All information finns på hemsidan.
Det känns som modernt. Med telefon.
Eller hur? det behövs ingen tv där, Pelle.
Nej,
alltså text-tv.
Nej. Det var ju... Ja, jag hänger inte ens med. Så modernt. Men själv ska skicka
Pelle, det är en fax som du har här. Är ja. Det okej med att testa? Som du har här i
gästrummet. Rör inte faxen. Sitt...
Nej. Och lamineringsmaskinen.
Nej. Ja. Men vi måste ju lägga ut det här i vår Facebookgrupp också, de här kontaktuppgifterna, eller hur? Mm.
Men Petra, jag tänkte Amanda Tapper sitter ju bredvid dig, och vi vet ju att Amanda Tapper jobbar ju med autoskrift ja, i mån av tid.
Ja.
Men du kan ju göra det här mycket, mycket mer och i större utsträckning, så det kanske finns fler tider hos dig.
Absolut finns det möjlighet. Som jag sa så håller jag just nu på att bygga bo. Och det är faktiskt för att jag håller på att bygga. Så att jag är lite hobby-snickare hemma. Och bygger klart och så. Så jag balanserar ju det. Och jag alltså kommer det och de vill boka tid. Och självklart försöker vi se till. Och det är bara positivt för mig. Därför att du fyller på mig också väldigt mycket. Jag tycker det är fantastiskt och liksom kombinera det här bygga boendet som jag nu har lite time out, det andra arbetet tillsammans med det här, eftersom detta fyller på fantastiskt mycket både för klienten och för mig själv.
Men
Så
fyller
det är bra
Amanda,
att höra av sig.
För jag tänkte Amandas gåva, det här med att du kan ju kanalisera, alltså att du skriver ner det som du får från andevärlden. Har ni liksom nytta av varandras kunskaper när ni jobbar och umgås ihop?
Ja, men oj. Alltså vi har ju en fantastisk länk tillsammans. Och det finns fler än vi som har det. Nu ska jag bara snabbt hoppa över till Pelle. Därför att under de här dagarna så har det varit hur många gånger som helst som jag har gått i tanken om att åh, nu har till exempel ett exempel här då. Vi käkade lite mat och sen så var Daniel schysst och diskade upp de här tallrikarna för hand. Så tänkte jag, åh vad fint, Pelle har diskat upp tallrikarna, tänkte jag. Ja just det, där kom Pelle igen. Och sen var det en annan tanke. Och sen, åh nu vad bra, då har Pelle gjort det. Fast det är ju såklart, det är Daniel som gjort det. Så helt plötsligt så bara, Pelle du poppar in hela tiden.
Och jag får somna idag också, så Daniel, jag kallar han för Pelle.
Ja,
Pelle, vad roligt.
Ja. Så jag vet inte, du har nog varit rätt så nyfiken. Eller jag vet inte vad det här handlar om riktigt. Det är lite mer extra så här, vi märker att du har varit i och liksom... Ja,
ja, men jag kan ju säga inför det här avsnittet så jag tycker det är ett väldigt intressant ämne, och eftersom jag själv är inne mycket på det här med transmediumskapet och transhealing, jag är väldigt nyfiken och så ja, jag tycker det är väldigt, väldigt intressant.
Det har vi med.
Ja, absolut.
Vad bra.
Vi känner det.
Men jag känner så
är
att
det
ni...
ju så att vi
nej,
har
jag tänkte så att ni fick inte...
Amanda.
Förlåt, nu pratar vi. Det är för att jag har lite så här eftersläpning, så jag hör inte när ni pratar. Så att, säg igen, Petra.
Ja, men för du frågar ju där med mig och Amanda liksom, om vi har hjälp av varandra. Vi har ju verkligen det, för att vi får ju budskap till varandra hela tiden. I princip när vi har kontakt, vi pratar telefon, ett vanligt samtal. Om väder och vind och sen helt plötsligt bara, ja, så kommer det in någonting och så kommer det någonting som Amanda verkligen behöver höra där och då. Och sen likadant vice versa, att det är en situation där jag är i, vi pratar kanske om allt möjligt och nu gjorde det barnet det och nu. Och sen helt plötsligt så kommer det då ett budskap från till mig som hjälper mig att växa och så vidare. Så att vi är otroligt länkade. Och det är soul sisters. Jag är tacksam för att vi har funnit varandra. Vi märker ju att vi arbetar väldigt bra tillsammans. Så att vi känner ju båda två. Vi kommer ju garanterat jobba sida vid sida också. Framöver, även om vi jobbar var för sig också, definitivt.
Och de här budskapen är inte bara vid autoskrift. För det har ju
nej, utan det kommer ju.
På ett annat sätt via mig. Men också det jag ser upp till Petra enormt mycket just med transen. För jag vet att jag har det i mig också. Så det är också därför du hoppar in, Pelle. Du kommer att bli min läromästare, Petra, inom transen. Och vi har ju till och med pratat om att vi ska öva.
Imorgon.
Absolut,
absolut. Ja, häftigt. Jag älskar ju att få lov att coacha och hjälpa andra medium att växa och så. Jag har ju erfarenheten med mig med så långt jag har kommit i mitt transmediumskap och så vidare. Så att det har ju varit andra som har kommit till mig och fått mentoring då inom transmediumskapet. Och det kommer jag också jobba med framöver. Utöver healingen och sen att stå på plattform och så vidare. Det här är ju ett arbete som är på gång och liksom börja växa, för att dels har jag min utmattning och ta hänsyn till, men också är det viktigt att jag har tak över huvudet, eller hur?
Ja, det är bra att ha.
Men den sista pusselbiten faktiskt till där jag fick på lätten att ramla ner till varför jag inte har klivit fram tidigare, tagit min plats och hört av mig till alla fantastiska kontakter som jag faktiskt har, som kan skapa möjligheterna för mig att komma ut på plattform. Jag har inte gjort det. Och anledningen till varför jag inte har gjort det är därför att jag fick en insikt på 2 månader sedan när min älskade syster, en av dem givetvis, jag älskar mina systrar väldigt mycket båda två. Vi växer fint tillsammans. Hon kom med boken Djävulsdansen till mig. Och den handlar om medberoende. Och jag är ju ingen läsare för jag är dyslektiker. Men jag plockar ju den på Legimus som dyslektiker kan göra och lyssna på. Och ja, det var ju fantastiskt. Det var ju både horribelt och fantastiskt. Jättebra bok som fick mig att vakna och förstå många pusselbitar. Och som jag sa i ens utveckling så är vi ju aldrig riktigt färdiga. Vi blir aldrig riktigt. Det finns hela tiden fin lir att jobba på. Vilket också är väldigt viktigt. Så att här kände jag att wow. Nu förstår jag varför jag inte har gett mig själv möjligheten att lyckas och synas och gå ut på plattformen förut och växa i det mediumet jag är. Därför att jag har ett medfött medberoende tillbaka i generationer. Med det sagt, jag har även det nu, alltså i mitt liv då med min före detta man som då är multisjuk och har blivit utsatt för att få jättemycket medicin och så, där han fick ett beroende i det som han har delat med nu och släppt taget om. Men också tidigare att min mamma till exempel har lärt sig det här, det kommer från tidigare generationer och så. Det behöver ju inte alltid vara så att det handlar om alkohol och droger, utan ett medberoende kan ju också bero på dysfunktionella familjer i form av sjukdomar till exempel. Och där känner jag igen mig jättemycket. Och det påverkar ju en väldigt, väldigt mycket. Och jag har ju haft en otrolig tröghet i att få mig själv förstå att jag har ett värde. Jag har verkligen haft och har fortfarande mycket kvar att jobba på det. Även om jag har kommit enormt långt med mitt arbete i tron på mitt egen värde. Så är det pusselbitar kvar. Och på lätten ramlade fullständigt ner i detta här nu. Och det var också en sak som bekräftade så enormt varför jag är här på jorden. Det här är mitt livs syfte. Den på lätten ramlade ungefär samtidigt som jag fick det här lite senare. Det var kanske bara en månad sedan. Som jag fick budskap om att det här är mitt kall. Jag satt här på jorden för att arbeta. Bland annat liksom en transhealingen. Dels ut till människor som har behovet. Men också att kunna vara den här mediemänniskan. Med mediumet. Hjälpa andra växa och utvecklas i sitt också. Så det jag är... Jag skulle inte kunna ignorera och bara sätta mig på ett arbete där jag jobbar på ICA eller sitter i kassan eller städar eller vad som helst. Jobbar med pappersarbete därför att jag skulle må så fruktansvärt dåligt för att jag inte följer mitt livs syfte. Jag inte följer den här passionen och det kallet som jag är satt här att göra. Och det har jag gjort också. Det är också därför jag föll platt fall som vi sa tidigare, Pelle. Som du sa med utmattningen och så. Därför att jag har ignorerat detta under väldigt, väldigt lång tid. Så att, ja, det är ju
ja, till slut blir det ju nästan som att livet tvingar en på något sätt att tänka om och välja någonting annat. Och det är en fantastisk gåva du har. Det är helt fantastiskt.
Tack. Lite på den här synkroniseringen att din polett som trillade ner bara för de här cirka 2-3 månader sedan och medberoende. Min polett trillade ner när jag var på Lovit, när jag träffade er och den kursen. Också om medberoende. Så vi följer verkligen varandra i livet i olika skeden.
Fantastiskt, och det är ju en styrka för var och en av er också. Måste det ju vara.
Verkligen jättestyrka.
Och som vi sa här tidigare så lägger vi ut alla kontaktuppgifter till dig, Petra. Amanda går ju redan och söker både i gruppen och på Spotify, så kan man ju söka på det avsnittet. Och sen Petras kontaktuppgifter lägger vi ut. Då vet ni också lite mer om Petra, hennes bakgrund och den breda kunskapen. Och så försöker vi inte lägga det i något fack. Kan vi låta bli,
Nej,
Pelle?
Tack.
Ja, det gör vi inte.
Nej. Utan det får vara lite flytande. Hon hjälper helt enkelt.
Ja, det är bra.
Och sen så vill jag bara putta in lite så här, by the way, att finns det folk som är ännu mer nyfikna på mig, så får ni hålla ut, därför att jag håller på att skriva en bok också.
Ja, så wow. Där ja. Det där som du och jag bara pratar om, Pelle. Vi får ju inte tummen ur arslet.
Nej, vi har väl börjat med 2-3 stycken i tanken, men det, ja. Skam den som ger sig.
Men vi ska åka bil tillsammans många kilometer imorgon. Vi kanske kan skriva den i bilen.
Ja, ett kapitel eller två i alla fall.
Autoskrift, det är uppvaket way. Exakt. Ja, när man sitter i bilen och skriver. Mm. Det är autoskrift för oss.
Jätteroligt. Ja.
Ja, vi skulle ha skrivit boken. Du vet, alla bord vi rör vid, de börjar ju sväva, så det är svårt att liksom sätta sig ner och skriva.
Eller hur? Ja.
Vi är så mediala.
Jobbigt.
Kämpa.
Precis.
Men så, tack snälla.
Nej, men, jag vill ju lite så här landa in på att, för jag känner att det pockar på nu. Att det är dags för lite healing för dig, Maria.
Oh, tack. Ja, min rygg skriker tack.
Och jag försöker bara så vill jag, ja men precis, nu är jag ju medveten om att din rygg behöver. Så att det är väl klart att fokus går till det. Sen får vi se vad som händer. Jag kan också berätta så här i en podd. Och ja, men nu har vi ju, det filmas ju lite och så också. Men det får inte ni lyssnare se, utan det är mer lyssnande. Det är ju så här att när vi arbetar på det här viset, så kommer inte min guide komma igenom och prata. Därför att det är något som ska upplevas live, antingen via den här länken då, om man sitter i Zoom tillsammans med mig, eller live ansikte mot ansikte. Det som kommer att hända nu är absolut, så kommer jag gå i ett transtillstånd, men det kallas för ett lätt transtillstånd där vi arbetar. Då kommer det vara min röst ni hör, och inte den här beblandningen som är så djup som jag får annars när jag arbetar direkt med en klient eller på plattform. Eftersom vi är på länk och på podd, så kan jag nog säga att det har inte kommit dit ännu. Vem vet, i framtiden kanske det händer på podd också.
Ja, det ser vi fram emot. Ja, blir vi av med alla våra krämpor tack vare podden också.
Så du var på väg att säga någonting innan, Maria.
Det försvann.
Ja, jag dig.
Nej, det är ingen, det är, tankar kommer, tankar går. Jag har så mycket så att tappar jag bort när jag hittar något nytt sen. Det är ingen fara.
Okej. Okay. Okej. Okay. Nej, men då kör vi, eller?
Behöver jag göra något speciellt nu?
Du behöver bara bry dig på att vara öppen och välkomnande.
Oh. Yes.
Sen så kommer jag behöva ett litet ögonblick för att länka upp. Så då får väl ni bubbla på lite så länge.
Ja, och sen får någon hålla koll på klockan. För att det här bryts ju efter ett tag.
Ja, men precis. Jag kommer att få sätta mig i det här tillståndet, och det tar en liten stund, det varierar. Ibland går det fort, ibland tar det längre tid.
Men vi som har så mycket tekniker runt omkring oss, är det ingen som kan filma det här på något sätt? Eller?
Vi har en fantastiskt vacker regnbåge här ute som ska bidra till din healing nu, Maria, säger jag.
Perfekt.
Jag tänker fokusera på det nu när jag går ner i transtillståndet. Wow, det här var fantastiskt.
Vad spännande, Maria.
Jag vågar knappt andas.
Jo, andas. Det är bra.
Ja, det är en del av healingen kanske.
Jag kan förbereda alla som lyssnar på att det kan bli lite så här, lite sånt och lite och sen kan det bli lite skrattigt också, för det är lite de energierna som uppstår när jag är redan på väg in här nu i fansen. Jag är på väg. Det kan bli lite så här annorlunda. Så att lite skratt och lite hustningar, det hör till. Okej, Maria. Det finns ju redan vetskap om att du behöver hjälp med ryggen. Så att det beviset har vi ju svårt för att bevisa återigen. För det är ju redan avslöjat så att säga. Det spelar ingen roll för att du får helt enkelt vara duktig på att beskriva vad du känner istället, Maria.
Ja.
Bra. Då ska vi se. Det är lite uppvärmning på gång här. Stämmer det? Kan du känna igen att du har mycket fokus av smärtan i nedre delen av ryggen, Maria?
Stämmer bra.
Strålar uppåt. Okej. Okay. Till och med så att nacken är stel. Intressant. Kan du känna igen det?
Det pirrar lite.
Så på en skala från 1 till 10, där 10 är fruktansvärdaste smärta någonsin, 1 eller 0 är ingenting. Hur mycket smärta har du nu innan vi drar igång? Ordentligt.
Okej, okay, då har jag en 7.
Okej. Bra, tack för att du delar det. Så om man går in och börjar arbeta nerifrån och upp så att säga. Lägger fokus nere på nedre delen nu, den ryggen, svanskotorna uppåt. Och även om det är så att du inte känner någonting, Maria, så kan jag berätta också för dig och lyssnande att det här fungerar exakt lika bra ändå, oavsett hur mycket det känns. Däremot så, om det känns så är det ju kanske kul för åhörarna att få reda på. Hur känns det, Maria? Hur känns det? Nedre delen av ryggen just nu.
Det hugger till. Ungefär som någon skulle hålla på och peta lite extra på mig.
Det är precis det som händer. Håller på att mässa lite med ryggraden här nu. Nu är det uppåt nacken och jobbar lite grann. Och sen så går det neråt igen. Kan du känna igen det? Kan du känna det här? Har du liksom,
jag känner,
hur känns det?
Nedre delen känner. Nu känner jag så att jag måste byta lite ställning hur jag sitter. Wow.
Det gör du rätt i. Det kan behövas. Kan du känna igen att det här påverkar också? Det påverkar höfterna, ditt sätt att ta dig fram.
Absolut.
Jag ska naturligt faktiskt. Ingen trevlig sak det här, inte sant?
Nej.
Så. Jag försöker gå in och jobba lite djupare med ryggen och höfterna och ryggraden. Hur känns det i dina kotor just nu?
Jag känner det är faktiskt ännu intensivare längst ner.
Exakt. Det
på ena hållet, sidan kan jag säga. Jag säger inte vilken sida, men på ena sidan känns det jävligt intensivt.
Så det som händer nu, som sagt, är lite så. Jag försöker prata här genom lätt trans. Det krävs lite träning för att göra det, men det funkar. Men det som händer är att det blir lite fnittrör. Det är så det är med energin. Hoppas det sprider sig lite till dig, Maria, också. Hur som helst, i alla fall det som händer är att den här energin ökar på nu och arbetar på helt enkelt hos dig. Och det är det du känner av. Se till om du känner något skifte.
Nu har det här pickandet slutat i alla fall.
Det var skönt, inte sant? Ja, det kände vi ju att det var lite frihet, inte sant?
Mm.
Stämmer det att du har haft, kan du känna igen att du har haft några ischias-känningar? Kan du känna igen det? Det behöver inte vara nu utan precis.
Nej,
exakt.
Det har varit nu.
Kan du känna igen också att det har varit lite svårare och svårare att nå ner till golvet? Och då menar jag inte nu utan det här är en tid tillbaka också.
Ja, sen det började så har jag fått hjälp med att knyta skorna.
Innan dess?
Ja, men då igen. Var jag i Vik som oj. Jag går ju på yin-yoga.
Bra, mycket bra.
Ja, jag kan gå i spagat nästan, i teorin.
I teorin är allt möjligt, inte sant? Om vi länkar in nu på den här skalan igen, var skulle du säga att du befinner dig just nu?
Jag ska bara röra på mig så jag känner. Jag skulle vilja säga att den har flyttat sig ner till stjärt, alltså precis ovanför skinkan. Så om du kan ta bort den därifrån så vore jag tacksam, för jag ska sitta i bilen ganska länge imorgon.
Precis. Om du går på skalan då, kan du känna någon
just det,
skillnad på hur mycket smärta?
Ja, men det är nog samma smärta, det är bara att just nu i alla fall så som jag sitter
flyttats
så har
runt.
Det flyttats neråt lite.
Nu kommer jag förmodligen vara tyst lite grann, så då får ni andra bubbla lite.
Lite jag blir djupare. Varm i alla fall. Jag hoppas att du har iskallt vatten i kranen, Pelle, när jag kommer ut härifrån.
Ja, gud, jag har massa vatten i kylen också som är iskallt.
Åh, lyx. Att ha en kyl och så liksom.
Bara en sån sak.
Tycker du att det är spännande, Pelle?
Ja, det är lite spännande faktiskt.
Önskar du att du också hade haft ont någonstans så du också kunde ha fått det?
Nej,
nej,
det gör jag inte. Okay. Jag unnar dig den här upplevelsen idag.
Du unnar mig ryggskott. Det är det
nej,
finaste du någonsin har sagt.
Inte själva ryggskottet utan själva healingen förstås.
Aha, ja. Man blir väldigt handikappad när det är ryggen. Det är lättare om det hade varit tummen.
Ja, det är lite. Det är ju svårt att undvika. Alltså, så fort man rör sig så får man ju ont då. Antar jag.
Just när man sover. Så, du vet de här alligatorrullningarna.
Ja, just det. Det ska bli intressant att se imorgon när vi ska åka bil så långt.
Ja, det kommer gå bra. Jag
kommer,
ja,
det kommer
bara kunna
absolut
gasa.
Göra efter det här så.
Ja, jag kommer inte kunna byta, alltså så som jag var i senaste dagen. Jag kan inte byta fot från gas till broms. Jag kan bara gasa. Och det är inte så bra.
Nej, och där känner väl jag att jag kom på kanske att jag inte kan följa med.
Det kommer kosta 2800 kronor tror jag. Igen.
Om ja, just
bara gasar.
Om man bara gasar. Det gjorde det sist, ja.
Och vi ska ju till samma område igen, Nyköping. Vi ska dreja imorgon. Jävlar
ja,
vad jag kommer dreja. Tänk om jag får så här kramp och bara gasa så att det bara skvätter lera över hela priset.
Det ska bli roligt. Det är Karin som har gjort våra fina uppvaket muggen som vi ska till imorgon också. Så det är spännande.
Ja.
Kan du Maria känna igen att det har strålat någonting i benen?
Ja, i ena benet.
Precis. Jag kände det. Hur känns det just nu?
Ska vi se. Ja, det är precis där vi skärt den fortfarande. Alltså. Sen har jag ju suttit still ganska länge så det är kanske annat när jag reser mig upp och blodet får flöda fritt igen. Jag vågar inte liksom röra benen så mycket för jag har mikrofoner och Pelles bord och allt möjligt så att jag inte river ner någonting här.
Hur skulle du beskriva smärtan du säger har gått ner nu? Hur känns det i resterande delar du kände i ryggen förut?
Men så som det känns nu vid rumpa, jag skulle ju säga att det här kanske är en femma jämfört med Ja. Jag håller på att röra på mig, jag känner in. Ja, det här kanske ja, en femma på min skala.
Ofta är det ju så när healingen sätter igång att även om sessionen går över så slutar du aldrig där, utan det fortsätter att jobba vidare helt enkelt av sig självt. Det är det som är så fint med healing, att det fortsätter att jobba på lite en tid efteråt också.
Är det någonting mer jag själv kan göra ikväll då?
Du kan absolut vara behjälplig. Du kan öppna upp och be om, om att det får flöda på ordentligt. Och välkomna ännu mer. Helt enkelt, du kan till och med göra så att du välkomnar under tiden som du sover, om du känner för det. Du får vara noga med bara så att se till så att du får sova gott i alla fall.
Ja, oh, det vore drömmen.
Hur känns det just nu i lilla skinkan?
Just nu känns det rätt behagligt. Det känns som att jag är lite mer avslappnad i kroppen. Jag är inte smärtfri, men jag känner kanske just lite lugnare. Man sitter ju och spänner sig hela tiden också. Det gör ju inte saken bättre.
Precis, precis. Kan du känna igen huvudvärk också? Kanske inte just nu, men att det har varit i omgångar.
Det kommer inte jag ihåg. Jag lever i nuet liksom.
Fint. Tror att vi kommer att släppa taget här lite smått. Det kommer att fortsätta definitivt, för jag känner att det är så. Det strömmar så otroligt mycket. Så det här kommer absolut att fortsätta.
Perfekt.
Ligger du kvar på femman i skalan om du känner efter, rör lite på dig? Var har du hamnat någonstans?
Ja, men jag tror att jag är en femma fortfarande, ja.
Hur
Så det är
känns
inte så illa.
rörligheten?
Det vågar
Hur
inte jag
känns
prova,
det?
för då river jag stället här. Så det får jag, när vi har lagt på, så får jag testa sen hur rörligheten är. Ja. Så att jag tackar ju så hemskt mycket.
Jag
Ja.
håller på att tona ner nu. Som sagt, det här var ju en liten bråkdel av vad en session egentligen innebär och innehåller.
Och det fick jag uppleva, Pelle. Ta-da!
Ja, grattis till dig.
Tack. Ja, men du har ju kuppat förr.
Ja, gud ja.
Nu var det min tur.
Nu var det din tur. Ja, vad härligt.
Ja, nu ska jag upp och hoppa ur den här soffan. Jag tackar så hemskt mycket för idag. Och fortsättning följer. Vi springer på varandra snart igen på någon kurs. Det är jag ju helt säker på. Men nästa gång ses vi live då.
Ja, men det gör vi absolut. Och sommaren 2024, då kommer vi till Gotland också.
Jajamän, jajamän.
Ja.
Strålande. Tusen
Knölsnararna.
tack.
Tusen tack själva.
Ja, stort tack.
Ta
Det är
hand
så
om
roligt att få
Daniel
prata med er.
också. Ja, och skicka hem
Detsamma,
honom
detsamma.
sen också. Ni får inte behålla, ni fick låna.
Ja,
Ja,
tack,
det är
vad snällt.
viktigt.
Vi ska skicka honom tryggt hem.
Vi alla ska hem.
Det ger vi löfte om.
Ja, bra.
Må så
Det är
gott.
fint.
Ha det fint.
Detsamma.
Vi hörs
Hej då.
sen. Tack snälla för
Hej.
allt.
Hej
Tack,
då.
tack. Hej, hej, hej,
Hej.
hej, hej.